Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkommen till ett nytt avsnitt av Vi måste prata med mig, Emil Nilsén. Dagens gäst, Niklas Wikegård, behöver väl ingen närmare presentation. Vi kommer prata tacklingar, vi kommer prata machonormer, vi kommer prata allmäntillståndet på svensk ishockey. Men först har jag besök ute på verandan, så vi knatar ut.
Tjena!
Tjena du!
Nu står jag här med den här fantastiska solfamiljen och tittar på mitt tak.
Nu igen.
Det ser bra ut, va?
Det ser jättebra ut. Det är perfekta förutsättningar, Emil.
Ja, vad är de perfekta förutsättningarna för solceller då?
Ja, men hyfsad lutning på taket och sen ja, en stor yta egentligen. Så du får plats med ett gäng paneler.
Ja, och här har du stått och räknat. Hur många får du upp här?
Här kommer vi få plats med 3 rader nedanför varandra med 12 i varje. Så 36 paneler. Och det kommer ge dig ungefär 13,5 kilowatt installerad effekt.
Ja, det säger mig ingenting. Jag vill veta vad det kommer ge mig för pengar.
Pengar, ja. Det är ju den där du köper elen för som kommer avgöra där då. Så du sparar ju in alla de pengarna som du egentligen lägger på en elräkning när du använder din egen el. Så kan man säga, enkelt sett.
Ja, okej. Okay. Så man kollar på sin elräkning vad man har idag.
Din förbrukning, precis.
Precis. Förbrukningen på elräkningen. Och sen går man in på
solfamiljen.se så kan man skriva in sina förutsättningar så kan vi komma ut hem till dig och ja, göra en samma grej som vi gör nu här då. Ett kundbesök, kolla på dina förutsättningar så får du en offert av oss sen.
Och det har jag fått och den ser bra ut. Det här kommer jag tjäna pengar på. Det kan du också göra. Gå in på solfamiljen.se när du lyssnar klart på podden.
AirPods Pro kopplad redan och varför hörs jag inget ljud då? Det är det som är problemet.
Men hör du mig bra?
Jag hör dig jävligt bra.
Ja, för jag hör dig bra. Så ja, för mig duger det här.
Då så, fan vad skönt. Då slapper den ångesten också. Mycket bra.
Ja, ska jag bara höja min volym lite. För transparensen då så är inspelningen igång, bara så du vet.
Mycket bra.
Och det här är helt enkelt min ursäkt för att ringa upp folk som är lite frän och kolla hur det ser ut i deras hjärna.
Jag är säker på att du har ringt rätt.
Ja, det tror jag. Jag tittade lite, eller så jag tänkte tillbaks lite. Kommer du ihåg första gången vi träffades?
Första gången? Herregud, vad fan. Junior-VM. Jag vet inte, Emil. Vi har träffats så många gånger när Leksand har kämpat upp och ner. Det måste vara 15-20 år sedan säkert. Något sånt där.
Ja, jag tror att det var 18 augusti 1999. Nej, 2009.
Vad pratade vi om då?
2019, förlåt. Nej, 2009. Ja, det var när jag sprang på dig i för endast bara kalsonger och hjälpte dig att få på ett par sämskinsbyxor och ett par knätofsar. Det var konferensen på båten. Sen är det så här, man har ju definierat träffat. Alltså jag har ju träffat en del hockeyspelare genom åren med ett plexi emellan.
Och ja.
Med olika grad av affektion till varandra. Så där har vi säkert sprungit på varandra många gånger. För tittar man på Niklas Wikegårds Elite Prospect-sida.
Ja.
Så man får inte scrolla lika mycket som på Burakovsky och Josef Bomirén. Men det är fan inte långt ifrån alltså.
Med många lag menar du?
Ja, men lång karriär tänkte jag mest.
Ja, det blev ju det. Väldigt kort spelarkarriär och sen blev det ju en hyfsat lång tränarkarriär ändå tycker jag. Jag hade vi kunnat gnugga på ett gäng år till det, men tänkte att jag skulle göra någonting annat. Jävlig kille och sen så på den tiden vi säger som höll på där på 80-90 och bit in på 2000-talet, där var det ju väldigt ovanligt att man fick vara längre än 3 år i en förening. Det fanns någon typ av 2-3 år, så sen skulle det bytas, eller så ville man själv iväg också. Det var någonting så. Rulliansen på ledarna var mycket mer påtaglig än rulliansen på spelarna. Nu är det precis tvärtom. Så, man har grungat på några år i den här i hockeysvängen, Emil. Så är det.
Måste börja med att fråga. Alltså man har ju någon slags bild av dig, tv-bilden. Hur mycket persona är det och hur mycket Niklas är det vi får se när vi ser dig i bås och i studio? Och vilken Niklas är det jag får träffa idag?
Nej, du får alltid träffa den rätta Niklas, tror jag. Men det är klart att det blir en viss del, precis som allting annat, så intar man ju någon typ av form efter, vad ska jag säga, miljö. När man står i båset eller stod i båset och det var match, så blir det ju en annan typ av personlighet som kommer fram när det blir tävling, på vilket sätt som, ja, du vet ju själv, då kryper det fram, sättet man agerar på för att vinna och allt vad det innebär att stå i ett bås med massa människor runt omkring och driva ett lag och vara del av ett lag, ska jag säga. Och sen så har man någonting annat när man kliver bort och åker hem, där man ju en annan, då blir det ju någon en familjeram eller en personlig ram, och sen när man sitter i tv så har man ju någon typ av underhållningsram på sig också. Men i grund och botten så är ju Niklas exakt samma person hela tiden, precis som jag är nu. Men du förstår precis säkert vad jag menar, men jag försöker alltid vara Niklas, jordad i mig själv och mina egna åsikter, och bidra med det, den jag är. Men olika ramar framkallar olika Niklas.
Ja.
Så är det.
Ja, det jag funderar på, det känns som att i tv där försöker man få fram inte en konflikt men ändå en dynamik i studion, och du behöver inte, vi kommer nog bli osams ändå, men du behöver inte leta efter det när vi sitter och pratar så här.
Nej, och sen är det som så också att min tv, jag tror att det sitter kvar lite grann. Jag jobbar ju 6 år på SVT direkt efter jag slutade som hockeytränare 2005, och då gjorde jag 2 år med Peter Gide och 4 år med Marie Lehmann, och sen massa turneringar med Chris Härenstam och lite grann Stefan Lindeborg. Och SVT äger ju inga rättigheter när det gäller hockey. De äger ju, ja, junior-VM på den sidan lite grann. Men där kunde man ju ifrågasätta SHL på ett litet annorlunda sätt utan att känna att man skulle behöva ta ansvar för ligan. Så kunde man ju sitta under de här 30 minuterna och skulle vara väldigt kort. Det var väldigt korta bollar. Och då blir det en annan typ av retorik som kommer fram. När man sitter i Simor och sändningen på en lördag är 5 och 6 timmar. Och det ska analyseras på ett visst sätt. Och det är vår liga. Vår liga betyder inte att vi inte är ifrågasättande. Absolut inte. Men det blir ändå någonting som är annorlunda när man åker med i ligan i 52 omgångar varje dag. Och tittar rakt in i Leksand. Och tittar rakt in i de andra lagen. Än att sitta på 30 minuter på SVT. Det är... De 30 minuterna under 6 år, de ska jag säga, definierade de mig lite grann som tv-personen, åtminstone i rätt många år, tror jag, faktiskt.
Medielandskapet runt hockeyn har ju ritats om rejält sen, ja, egentligen sen 2004-2005, när det var nog ännu senare, det var 12-13, när TV4 Plus började sända Hockeyallsvenskan. Jag hävdar med bestämdhet att hade inte vi åkt ur där 12-13, så hade nog inte Hockeyallsvenskan varit så intressant som det hade blivit sänd. Men det kanske är jag som tar på mig för stor mössa. Men jag tänker så här. Framförallt kvällstidningarna har ett problem att hitta sin roll i det nya landskapet. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår vad du menar.
I och med att förr i tiden när inte alla matcher gick på tv... Förr i tiden, fan vad gammal man låter. Men alltså innan alla matcher var tillgängliga på stream och tv, så var det ju kvällstidningen var det första liksom lite edgiga analysen av matchen du kunde få. Nu alla som är intresserade, i alla fall 90%, ser ju matchen. Vilket gör att den delen är borta. Och ibland blir jag så less, alltså vissa kvällstidningsartiklar om matchen har bara det, alltså utökat matchfakta och sen tränarkommentaren från C-more-intervjun. Och då börjar vi hamna i något landskap som... Är det journalistik?
jättetufft för dem som jobbar som sportjournalister eller kanske journalister generellt sett, men just inom sporten här. Allting sker ju liksom i realtid, så att det blir en helt annan journalistik. Jag läser ju själv aldrig Aftonbladet eller Expressen egentligen om själva matcher och sånt där. Det är helt annan fakta man hämtar i de tidningarna, de få gånger jag gör det, utan Det är ju nästan likadant för oss på Simor också. Det är gränsfall på att man liksom ska visa i periodpauser och efter matcher summering på mål och så vidare. För de som sitter och hänger med på hockeyn hela tiden, de har ju koll på vända mål. De kan ju titta på det på massa olika plattformar och grejer och sånt där. Så allting går ju så snabbt. På gott och ont kan jag tycka. Men det har ju varit en enorm fart. Från 2005 när det hette Kanal Plus och det var någon match och det var knappt några intervjuer och knappt några innan inför och det fanns knappt några fakta och statistik att gräva i. Alltså det är på de här 15-16 åren som har gått så har det ju exploderat poddar, egna kanaler hos föreningarna, Simor gräver ner, Viasat har gjort ett fantastiskt jobb att bygga allsvenska, Niklas Gides jobb där kan inte underskattas i alla år. Alltså det är en helt ny värld och tidningarna har ju också fått stängt och ställt om väldigt mycket, vilket gjort kanske att många duktiga journalister också har kanske hamnat utanför. Så att nej, det är helt annorlunda.
Ja, för där, alltså det TV har lyckats med där, som jag tycker att tidningarna inte, det är att TV har plockat in folk som kan ishockey. Alltså det är lättare att sätta sig i en studio och prata ishockey än att få ner en analys på papper och sen skicka ut den. Jätte. För den analysen finns ingenstans. Där är ju fotbollen mycket, mycket längre fram. Alltså det finns ingen Simon Bank eller Erik Niva på hockeysidan.
Det finns duktiga journalister. Det bästa tycker jag som jag vet är Hans Abrahamsson. Han är
bra.
Ja, men Hans lirar i Brynäs, lirar i hockey, allsvenskan, lirar i Norge, i Vålinge. Alltså han har lirat liksom. Jag gillar ju Hans liksom. Sen är det många andra som verkligen försöker. Jag menar, man kan inte... Vad ska jag säga? Det är... Ibland kan jag tycka att de som inte har den här erfarenheten från att spela eller tränat kommer in med väldigt klok... Oj, okej. Okay. Fast det är klart att det är ingen nackdel att man har erfarenheten på antingen på bänken eller lirat eller både och. Så, och det kanske, jag har dålig koll faktiskt Emil på fotbollen där, om Simon Bank och Olof Lund och de här killarna är liksom...
Ja, de ger ett djup, alltså de går in i... Jag lyssnar mycket på det When We Were Kings med där Niva är med. De kan liksom sitta och prata i 4 timmar om ett argentinskt lags säsong 02-03.
Ja.
Och det djupet skulle jag vilja ha. Sen är det är skillnad på hockey och fotboll. Fotboll är drama och hockey är action. Alltså fotboll är Schindler's List och hockey är Die Hard 2. Det finns ju fördelar och nackdelar med allting. Alltså hockeyn är ju extremt lättillgänglig. Vi har haft besök från Afrika som kommer in på ishockey och det tar 3 minuter så är de helt med i matchen. Ja. För någon som aldrig har sett en fotbollsmatch, det är lite högre tröskel in där. Men då kanske det blir högre utdelning också när man väl satt sig in. Typ exemplet är ju bandy. Det är helt värdelöst att titta på om man inte fattar någonting. Vilket jag inte gör.
Nej, men det är intressant det du säger. Jag har ju också lyssnat på till exempel Erik Niva vid vissa tillfällen. Så han är ju fantastisk att berätta och dyker ner i detaljer som jag tycker är superspännande, om någon ytterback eller någonting som har hänt eller ett lag som har varit framgångsrik och varför och någon ledarskap och sådär. Det är jättespännande och det skulle ju definitivt gå att göra det med gamla tidens framförallt Nordamerika. Man hittar Montreal eller man hittar Philadelphia eller hittar Edmonton eller hittar de här stora dynastierna, men där har ju fotbollen så mycket mer historia och kultur, framförallt här i Europa och även i hela världen. Det är en mycket, mycket större sport såklart. Så att det finns ju mer att gräva i och gräva ur också. Men, vad sa du? Schindler's List och Die Hard, det låter...
Det kanske var att ta i Schindler's List. Jag vet inte om man ska dra med. Vi släpper fotbollen och filmerna då. Hur mår hockeyn i allmänhet och svensk hockey i synnerhet just nu enligt Niklas Wikegård?
En väldigt bred, djup fråga. Jag tror att om man tittar på intresset kring hockeyn i Sverige, nu har det varit ett otroligt speciellt år, men om vi tar ett normalläge, om det nu blir ett normalläge igen, vi hoppas det i alla fall, men så så tittar man bara och hur många människor kommer att titta, hur många åskådare har vi i hallen, fylls det på med nya åskådare, alltså nya människor som kommer in och är intresserade av hockey. Där tror jag att hockeyn ligger ganska bra till. Tror klubbarna på SHL-nivå och även på allsvensk nivå sakta men säkert stärker sig, blir bättre och bättre att kommunicera med sina fans. Det där kan du bättre med, Emil, men jag tror att SHL och allsvenskan, hockeyn i stort sett, när det gäller intresse, tror jag att det är bra, ska jag vilja säga. Och i normala fall så tror jag också att ordning och reda i föreningarna är bra. Annars hade man inte klarat en sån här säsong som jag gjorde också. Det är min uppfattning i alla fall. Sen finns det garanterat utrymme för förbättringar, men det har hänt mycket där. Hockeymässigt, spelmässigt, är väl inte jag lika imponerad av det som sker. Vi har ju haft en extrem utarmning i SHL. Det spelare flyttar, hundratals som lämnar ligan, vilket gör att spelet blir kanske lite vingligt ibland. Och sen spelsättet som har utvecklats de senaste åren kanske inte jag är så heller imponerad av, när det bara är frågan om egentligen hastighet. Jag förstår att man väljer ett spelsätt kanske i föreningarna för att göra enkelt för vissa spelare att spela. Man behöver inte fundera så mycket. Det blir inte mycket skicklighet och spel. Intelligens i det hela, men samtidigt gillar jag när det är ges och ta lite mer och det är lite variationer mellan lagen och det är variationer i lagen. Jag gillar in i Knuts och Karlsson får spela sitt aggressiva spel i fjärde och så kommer en annan typ av spelare in och så vidare. Jag gillar liksom mångfalden i lagen, jag gillar mångfald i serien och den tycker jag har varit lite dålig de senaste åren. Och till sist så gillar jag också när det blir, eller jag tror att många håller med mig, när det blir lite mer fysiskt spel och det håller ju på att tunnas ut, eller rättare sagt, det är ju nästan borta det fysiska spelet, så att där är jag väl orolig faktiskt.
Ja, det går ju för fort, alltså fysiskt spel nu medför ju fara för att man ska säga grundhastigheten i spelet har ökat. I och med att man försökte ta bort de här spelförstörande momenten så har man förstört spelet.
Ja, det går ju att spela fysiskt. Det ser man ju i slutspelen när Skellefteå Rögle brakar ihop eller när Leson träffar folk eller och så vidare. Så det går ju att spela fysiskt, men det kräver ju mycket mer. Det som är intressant är att i slutspelet är det knappt en enda hjärnskakning. Det är knappt någon som får kliva av på grund av någonting. Vaino ramlar och slår huvudet i isen där i Växjö och det händer säkert någonting. Men det handlar ju väldigt mycket om uppmärksamhet i de här hastigheterna och det är ju... Det är någonting som är en bristvara, så det går att spela fysiskt, men jag håller med dig. Spelförstörande, liksom ambitionsnivån att ta bort hakningar och fasthållning och sånt där har gjort att spelet har accelererat, spelsättet har förändrats så man tog bort redline och så vidare och så vidare och så vidare. Så vi har fått en helt annan hockey och frågan om det är som en grej. Man ställer man frågan garanterat till SHL, till ta en sån som Johan Hemlin som säger, du, vi måste göra någonting åt ligan. Du, det här är inget roligt att titta. Varför då? Vi är fullt i hallarna, säger de. Okej, ja.
Ja, men det är ändå en bra, alltså det, jag kan köpa det argumentet från, om du säger från SHL-håll, att så länge folk kommer så är det ju bra. Men det var ju inte tråkigare om man, det finns något klipp från våran, den här hemska semifinalen mot Färjestad 97, när vi leder med 3-0 i avgörande matchen och ändå lyckas torska. Alltså att titta på hur Greger Arthursson gräver in klubban i naveln så fort någon kommer igenom mittzon och åker vattenskidor med i 30 meter. Ja. Det var ju inte tråkigt då heller.
Nej, absolut. Men inte. Och det krävs mycket mer att göra poäng och skapa lägen. Och så. Jag tycker en mix mellan det där, Emil, hade varit bra. Att man kräver att man får hålla lite mer och man får trycka lite mer. Att man får vara lite jobbigare. För man liksom, det blir ett ganska bekvämt spel här i våran liga. Så kommer det ut internationellt, du får inte hålla och slå på samma sätt som tidigare där heller. Men det tillåts en hel del mer. Framförallt tillåts det hårdare spel. Liksom. Och, ja, jag vet inte. Jag har ju varnat för att vi premierar de, ska inte säga de latare ett hårt då, men vi premierar de mjuka spelarna, de som normalt sett inte hade tagit sig hit, som hade blivit utsållad ganska tidigt genom att man inte har tillräckligt mod eller kraft eller ork att ta sig upp i hockeyn för att det är jobbigt och det gör ont och det är, då får vi fram en viss typ av spelare. De får vi inte riktigt fram nu för att de spelarna är kanske inte tillräckligt duktiga på skridskor till att börja med och de är bortsållade från början och sen då kommer de här killarna fram som är jäkligt snabba och rörliga men som inte tål de här smällarna, som ligger kvar på isen och som ligger och gråter och tycker att det är jobbigt att få en tackling på läppen och sånt där. Det var ju för många av de lirarna nu och det gillar inte jag.
Nej, och sen försvinner ju lirarna också. Alltså om det bara är full fart rakt fram. Ja. Alltså jag är livrädd att Dick Axelsson är den sista liksom virtuosen som kliver av nu.
Ja, nej, men det är också en missuppfattning bland folk ungefär som att jag menar, vi har väl aldrig haft, jag menar Leksand har ju bara kryllat av skickliga spelare som har klarat av och spelat i den här hockeyn där man tillät hakningar och fasthållningar, och det var till överallt i hela ligan. På den tiden när det gick lite långsammare så hade man ju flera Espen Knutsen och Micke Johansson och Nilsen och Karlberg och allt vad de heter, för Leksand har ju generation på generation med sådana skickliga killar. Så att de har helt rätt. Det blir för lite lir, för lite fysik och för mycket fart som har varit just nu, kan jag tycka. Så
jag har ju en del drastiska idéer ibland jag tycker vi ska ta bort åldersindelningen upp till hockeygymnasium. Dela in efter vikt och längd istället, så du alltid har någon som är ungefär lika stark som dig som du tampas med.
Ja. Ja.
Då kommer, jag tror att man kommer utvecklas ännu mer då. Och sen låt ungarna tacklas. Alltså vad fan. Nu tar vi bort tacklingar fram tills, vad är det, när de är 13.
Ja, det känns som att ta bort dem till och med 25 nästan. Men jag förstår.
Ja, nej, men så, och så släpper vi in dem i tacklingen när de är i puberteten. Det kan skilja 50 cm och 50 kilo bara. Nu ska vi börja tacklas. Ja, hur gör man det? Ja, gissa vem som kan det då? Jo, men det är bibelspojkarna som liksom var i puberteten när de var 9. Ja, kul att vara i samma lag som dem.
Nej, men du har ju helt rätt. Jag är ju själv uppvuxen med att alltså, de små killarna som kom in, de fick ju lära sig att spela ett spel som... Ja, och klara av att titta upp. Här kommer en stor spelare. Hur gör jag för att bromsa upp den här killen och så vidare? Jag menar, jag tycker definitivt man ska få tackla från början. Det kommer inte vara något problem genom att man smyger in som 6-åring, 7-åring, 8-åring och får känna på de här grejerna. Så att jag håller med. Mm. Jag tycker att, och det tror jag de flesta gör faktiskt. Jag har ju väldigt svårt för det här också att man inte får räkna resultat och mål och så vidare, men det är en annan grej. Det blir ju en väldigt...
den står faktiskt med här, för jag menar, ungarna har jättekoll på vad det står i matchen. Det där är en föräldragrej.
Herregud, de har blykoll på vad det står i matcher de har vunnit, hur de ligger till i någon typ av tabell som inte finns och så vidare. Det där är ju jättemärkligt, jättemärkligt.
Men det är, jag brukar sällan dra mig med termen politiskt korrekt, men det där är ju det, eller om man ska kalla det signalpolitik. Att nu tar vi ett beslut för att det känns bra. Spelar ingen roll vad det får för effekt, men beslutet kändes bra. Ja. Och det är livsfarligt om man hamnar i den. För det, alltså, det blir kontraproduktivt.
Det är så mycket kölande föräldrar som är så oroliga på alla sätt och vis. Så att, jag vet inte, samhället har ju förändrats. Den där delen att lilla Niklas själv fick ta sig till rinken med lägga upp trunken på cykeln och cykla en snö ner och ha sig omkring där på isen och knyta sina grillor själv och sen cykla hem igen och komma hem och försöka göra läxan, den har ju nästan försvunnit liksom. Nu är det är ett annat samhälle på något vis, och det skapar inga vinnare direkt, det skapar ingen hårdhet direkt, om man säger så.
Nej.
Det är helt annorlunda, och det kan vi sitta och snacka mycket som helst om att vi skulle vilja se tacklingar från dag ett, och vi skulle vilja se att man normalt sett räknar mål och resultat och tabell, för att det, jag menar, samhället ser ju ut som så. Man får ju lära sig att vinna och få lära sig att förlora och lära sig att komma igen och lära sig att bita ihop och lära sig att hitta vägar framåt, men det är ju ett överbeskyddande på alla nivåer som gör att man blir ju orolig hur det kommer att se ut i framtiden. Om det är någon som kommer att spotta nävan och kavla upp armarna och göra ett riktigt dagsverk och förstå att det är att vara ledsen och vara orolig och tycka att det är jobbigt, det är någonting som är helt normalt i livet. Det kommer du uppleva många gånger som vuxen, och får du inte uppleva det liksom på ett lagom sätt när du växer upp, så kommer det bli väldigt jobbigt när du blir vuxen. Så att, men det där snackas det ju hur mycket som helst om, men det blir ju ingen förbättring ändå, så att, ingen ändring ändå. Så jag vet inte.
Nej, och du har helt rätt. Alltså, ju tidigare du lär dig det, desto större fördel får du mot dem som inte lär sig det. För
precis.
Verkligheten kommer att lära dig det här. Någon gång.
Så är det.
Garanterat.
Ja, jag håller med.
Och vi har ju de där små... Alltså jag kan ju slänga upp två namn på småväxta spelare. Alltså det är så här, jag tror ingen har mer hårdhet per kilo än Oskar Lang. Och jag tror ingen har mer ondska per kilo än Magnus Hedlund. Alltså två killar vi har haft här som är... Alltså, jag brukar ju säga till Magnus Hedlund att han är så kort som man ser fötterna på körkortet. Det tycker han kanske inte om. Men alltså, han, kommer du ihåg Magnus Hedlund?
Absolut. Liten rörlig back.
Ja, och stenhård. Låg aldrig kvar. Oskar Lang ligger aldrig kvar. Alltså ligger Oskar Lang kvar, då får vi plocka in en ambulans, för då har det hänt något på riktigt.
Nej, men hela den här ligga kvar, debatten är ju väldigt intressant. Jag tycker att det är fusk, och det där hamnar ju på Roger Rönnberg och Sam Hallam och Buran Berglund och vilka som är tränare på SHL-nivå och sen hela vägen ner till pojklag. Det är, de här killarna på seniornivå, de får ju ta hand om det som har liksom präglat dem hela vägen upp, och sen blir det lite fusk eftersom allting går ut på att skapa powerplay, och då ska Ryan Lash eller någon annan skicklig spelare spela och så vidare. Och det där blir ju, det är en värdegrundsdel det där. Jag har ju jättesvårt för det där, och det är ju, jag är uppvuxen med, och det är ju, det tycker jag är inte bara att jag är uppvuxen med, utan det är hockeyns värdering. Man ligger inte kvar, man ger inte motståndaren energi att jag, den här tacklingen tog så illa så jag är tvungen att ligga kvar. Det är ju 1-0 direkt mentalt för det lag som delar ut smällen, utan man tar ju sig till båsen, man sätter sig längst ut, man håller liksom minen och så säger, är det bra? Åh, ja, 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 åh! Och så andas man en minut eller två, så kommer coachen, kan du lira? Ja, för fan, jag lirar. Och så tittar man, den där numret hade han, och så ska man försöka så småningom, det dyker upp läge, så tacklar man han igen. Det där är ju helt borta. Nu är det liksom, ligger kvar efter varje smäll. Och det är ju, i min bok så är det ju väldigt, väldigt skämmigt. Men finns inte den fostran, Emil, från unga år att stå upp? Det här är helt naturligt, det känns som att du är utanför dig själv när du får en smäll. Hela luften går ur, men tar det till båset. Och sen då när man kommer upp på J18-nivå, J20-nivå, sen när man kommer in i A-laget, så måste det vara en fostran från liksom både ledare och spelare att det här är liksom, så här är hockeyn, inte bara Djurgården eller Leksand eller Frölunda, utan så här ser hockeyn ut. Vi uppträder på det här sättet, vi ligger inte kvar, vi fejkar inte, vi förstärker inte, vi lurar inte domarna, vi lurar inte liksom någon, utan vi tar oss av bara. Det gör ont att spela hockey. Klarar man inte av att spela när det gör ont, ja, men då ska man hålla på med någon annan sport liksom. Det är så här det bara.
Ja. Och det där är en uppfostransfråga och en inställningsfråga. Jag kommer ihåg Raffel som vi hade här, som är i Washington nu. Stenhård. Vi hade en träningsmatch mot Växjö. Han gjorde illa knät och kände att jag kommer nog gå av. Men då säger han till alltså vi pratar träningsmatch nu. Vi kommer inte ihåg vad det är för tränare då, men kan ha varit Appelgren kanske. Men han frågar sig, ja, så här, jag kommer kliva av nu för att jag har ont i knät och det är träningsmatch och så. Ja, okej, säger tränaren så här. Men jag kan ta ett byte till och plocka med mig Tom Linder ut, för nu är jag less på han. Ja. I en träningsmatch.
Nej, men
alltså, och gå in med ett fungerande knä och slåss med Tom Linder. Då är man rätt hård i grundinställningen.
Nej, men alltså det handlar ju om, och du pratar om små spelare. Jag har aldrig gjort någon skillnad på små eller stora spelare. Alltså små spelare, alltså alla har ju sina för- och nackdelar. Man ska ha ingen fördel att vara en liten spelare. Man ska inte ha någon nackdel av det heller, utan de spelar ju hockey utifrån sina förutsättningar. Så ska Tom Linder 203, han spelar hockey utifrån sina förutsättningar. Men alla liksom går innanför samma ramverk liksom. Vi håller oss till det. Det finns en respekt. Respekten är också att titta upp liksom. Att åka på en smäll, det är ju att göra bort sig egentligen. En sån rak, då har man inte tittat upp. Det förstår jag menar, det är ju liksom ett minus för den som blir tacklad. Sen en vanlig tackling vid sargen, axel mot axel, bröst mot bröst, kom in från sidan. Det ska ju hända i varje byte flera gånger. Men ja, den här hårdheten, den har vi tappat. Jag är helt säker på att man skulle kunna väcka den hos spelarna, för jag ser den hårdheten i ett slutspel. Jag ser det mellan Skellefteå och Rögle. Då är det fan ingen som ligger kvar. Helt plötsligt blir Anton Bengtsson kör runt som en galning i hela slutspelet, som man inte gör i serien. Helt plötsligt så är det knappt någon som ligger kvar. Vi hade Drury och Lukas, eller Ludvig Nilsson eller i Växjö som låg kvar i någon finalmatch där, som jag gjorde att jag fick ont i huvudet. Men det finns i de här spelarna. Det finns där. Det gäller bara att plocka fram det och säga att det, på den här nivån så ligger, eller överhuvudtaget i hockeyn. För grejen här, de ligger Ludvig Nilsson ner och duktiga Drury ligger ner. Ja, men då ligger man i J20 och J18 och hela vägen ner också. Då ligger alla kvar liksom. Jag satt ju, nu pratar jag på bra här. Jag satt ju för 10-15 år sedan och hackade på fotbollens alla filmningar. Och hackade på allting som fotbollen hade. Deras taskiga värderingar. Hur kan man liksom ens vilja vara en sponsor i den här fusksporten som fotboll har blivit i mina ögon. Vi är ju på god väg där i hockeyn. Vi är ju fan snart där. Och det är ju skämmigt. Det är otroligt skämmigt. Så att, ja.
Men vad är det som gör att intensiteten höjs i slutspelet? För det kan inte bara vara domarna som tillåter mer. Nej, utan det måste ju vara en inställningsfråga hos spelarna också. Att nu spelar vi, alltså nu är varje match värd mer.
Ja, det som är, det är ju själva sporten ishockey. Och det är därför man fortsätter måste ha ett slutspel. Jag tycker att en rak serie är jättebra.
Nej, men det är väl ingen som föreslår det, eller?
Nej, absolut inte. Men just den höjningen som blir när det får möta samma spelare. Det där kan man ju tjata om 1000 gånger, det har du ju koll på också. Liksom. Det är ju att, okej, nu ska Frögren möta den där rackaren och nu ska han ge sig. Det blir ju en nötning och det blir ett allvar och det blir liksom någon typ av plocka fram bäst av coachen, maximera allt under en kort period. Det är det som är liksom the pinnacle of hockey på något vis längst fram, och det är ju det som gör våran idrott så extremt. Det är en vissa kvaliteter i en grundserie på 52 omgångar som är jävla grindande och slitande och hålla i och se till att alla är där varje kväll, och sen vrids det upp på ett helt annat sätt i ett slutspel eller ett läskigt kvalspel som HV och Brynäs var i. Så att det är hockeyn, precis som du säger, det är die hard åt alla. Det är liksom när hissen åker rakt ner liksom på något sätt. Det är
ju... Och det drar ju folk. Alltså ja. det drar ju folk. Du vet, vi hade på affischerna första vändan i Allsvenskan, jag tror jag har en sån liggande någonstans, men jag ryser bara tänker på det. När vi skulle möta Bofors, då står det inte bara Leksand Bofors på affischen. Det var till en bortamatch. Vi ska åka till Bofors. Det står inte bara Bofors Leksand på affischen. Utan det står Emil Kåberg och Daniel Jardemyr.
Ja.
Alltså två hyfsade begränsade hockeyspelare ändå. Men det var ju ingen som satt och läste matchprogrammet när de två var på isen samtidigt.
Nej. Och det, den finns ju inte längre såklart. Vi,
och det är ju synd. Alltså alla tränar för att bli Filip Forsberg. Ingen tränar för att bli Thomas Holmström längre av ungdomsspelarna.
Och det är ju någonting som man i klubben måste primera. Det handlar det mer om att se, den här spelaren har de här förutsättningarna. Underbart häftig. Lite knackig på det, men grym på det och så vidare. Den här typen av rollspel, vi tar en sån som Folin i Växjö till exempel. Jag säger inte att han är en knackig spelare, tvärtom, han är en väldigt bra spelare, men han har verkligen förstått vad han måste göra för att vara bra. Han har spelat sina par 300 matcher i NHL, han kommer att spela på en hög nivå här i SHL och så vidare. Och jag menar, jag tror att det budskapet från ledarna tidigt till spelarna, vad man kan bli för något, det är ju en enorm massa träning och disciplin på det där också. Alla blir ju inte Filip Forsberg, väldigt få blir Filip Forsberg liksom. Och det är många som skulle kunna bli helt okej, Emil Kåbergare eller Per Ledinare eller vad det nu är för något genom åren, om man bara hade släppt fram dem liksom. Och det krävs, de där killarna har jag grym respekt för, de har tränat som attan, de är vrålstarka, de har ett pannben som är tjockare än var som helst och så vidare. Och det, de där killarna, jag vill se fler sådana. Jag vet inte riktigt var de finns någonstans. Det finns knappt. Vi försöker blåsa upp Emil Sylvegård som är en skön spelare varje år. Ja. Blåsa upp han och så försöker någonting och så stackar han och så ska han åka där utan sina tänder. Och liksom var nästan ensam om att vara den här grejen. Titta, nu kommer Emil och så tacklar han där och så tacklar han där. Och han gör det bra. Det är inte så. Jag gillar Emil Sylvegård. Han är en jätteduktig spelare. Men vad jag menar, vad ensam de här killarna blir. Det blir Tyrväinen uppe där och det blir någon hit och någon dit. Det blir liksom, det blir väldigt få spelare som sticker ut. Vi har en Patrikbackare med Engsund och vi har Lesund och så vidare. Men
Sider var ju också fantastisk att se. Det är bara titta vilken uppmärksamhet de får när de kliver in. Nu är han en fantastiskt bra hockeyspelare också. Lätt. Men de här 2-meterskillarna, alltså de behövs. När vi pratar Sylvegård, alltså en av dem, och nu, alltså jävlar vad vi kommer få skit för att vi är macho medelålders män nu, Niklas. Men en av de vackraste sekvenserna i svensk hockey på sista åren är ju när, jag kommer inte ihåg vilken av dem, men en av Sylvegårdarna kliver ju in i Färjestads bås för att hämta ut Händemark som hamnar där.
Marcus,
vilken jävla grej!
Ja, nej, men de är ju annorlunda. Hela den familjen är ju annorlunda. Liksom. Och de står ju upp för varandra och står upp för sitt lag. Och man kan tycka, det är ju världens snällaste människor utanför rinken. Och då menar jag hela den familjen där med mamman i spetsen. Men folk måste förstå, det handlar inte om någon macho hit och dit. Det handlar, jag är ingen macho kille på något sätt. Jag är ju nästan tvärtom. Men när det blir ishockey så vill jag att det ska spelas på ett visst sätt. Och ja, att det ska vara på ett visst sätt. Sen får man kalla det vad man vill. Det är, för mig är det ju ishockey. Och det finns det regler och ramar, men det måste vara vi mot dem. Annars är hockeyn helt ointressant. Och där är Marcus Sylvegårds agerande där, är någonting som kommer vevas i alla tider när han går in där. Och så får han lite, han får ordentligt med stryk och så bam, bam, bam. Och han delar ut någon smäll och så vidare. Och sen kan det säljas biljetter på det där. Nu är Marcus tillbaka i Malmö och kommer det här ända igen och hit och dit och sådär. Och det där är ju, för mig är det där liksom någon typ av varumärkesbyggande av hockeyn. Och sen får folk tycka vad de vill om det. Så här.
Ur tränarperspektiv då, alltså, vad gör en sån sekvens med ett lag?
Ja, jag hade blivit jättestolt över att det finns det modet i och det finns den sammanhållningen att stå upp för varandra. Jag är helt säker på att Malmö som då hade ett begränsat lag, spelar ett spel som var väldigt strikt, att det där höjde ju liksom sammanhållningen med några procent. Det är definitivt. Det är ju det handlar om. Det är därför som de här fysiska spelarna i NHL har funnits i alla år, för att knyta upp gruppen och stå upp för varandra, att behandla inte våra spelare på det sättet och allt sånt där. Så att det här fysiska spelet i hockey, de där inslagen är ju den karaktär som gör, som är karaktärsbyggande. Tänk om Händemark hade bara fått ett par vingar där, så hade Malmö stått där och sugit på tummarna och tittat på bara. Liksom. Vad hade det gjort då med laget? Andra hållet. Så att, nej. Och jag är jävligt, jag skiter högaktligt. Alltså, vad folk tycker om mina åsikter när det gäller det fysiska spelet. Det har jag har faktiskt backat ner och inte orkat stått upp för det. Liksom kanske det jag egentligen gillar, för jag tycker att folk är, inte allmänhet, det finns tusentals som tycker som du och jag, Emil, men det blir liksom man, ja, jag tror att folk, vad ska jag säga, det är, Det händer ju ingenting. Det är fel lirare som styr grejerna. Vi har ju, jag menar, på förbundet verkar inte hända någonting. Jag menar, det är Anders Larsson som kommer in där, man märker knappt av killen liksom. Det är en resa mot någonting annat istället för att resa inom sporten som är passionen på något vis. Och vi får hålla våran fana högt, så högt som det går när det gäller fysiska spel, Emil. Så är det bara. Det är ingen
mening. Ja, för som du säger, det är många som håller med oss. Alltså jag tycker om, jag älskar att se när man debatterar fighting i hockey, gärna i Simor-studion. För att säga, vi har ju facit. Mm. Alltså kommer du ihåg när Sean Luck var här och så var det, vad heter han då, Fredrik Karlsson var i AIK?
Ja, precis.
Bara så här, hur lät det i hallen då?
Ja, det var bra tryck.
Det är 8000 pers som står upp och bara skriker. Det är högre än ett måljubel.
Vad fan hette han i AIK? Det var ju han som är duktig och fighter.
Ja, men det är Karlsson, för guds skull, gå ner, skriker Thornberg. För han bet av lite mer än han kunde svälja där.
Var inte han som spelade i Luleå, eller? Fredde... Ja, spelar ingen roll. Jag kommer i alla fall ihåg att...
Något justerad näsa.
Fredrik Svensson.
Ja, han ja. Han var ju också här en sväng.
Jaha, det är en annan Fredrik Karlsson du pratar om.
Ja, jag kan länka till klippet. Men det
jag är förstår att han bet av mer än vad han kan göra. Han var en säkert tuff kille det också.
Ja, och jag vet, jag jobbar ju då på kansliet. Jag vet ju hur snacket var innan. Och då var det Strumpan som tränare.
Okej, okay, ja.
Och då var det så att i föregående matchen mot AIK så hade de varit lite fysiskt skrämmande för oss.
Ja.
Så Lucken hade ju så här ordet att är det läge så går du hela vägen.
Ja.
Och det gjorde han.
Ja, men
och jag menar, det låter löjligt, men det finns en samhällsdel i det här också. Att vissa killar, jag vet för jag är den, har det här liksom behovet av kampen i sig medfött. Och då gäller det att hitta konstruktiva ställen att nyttja det istället för destruktiva ställen. Okay. För stänger vi av den konstruktiva, alltså så här, stänger vi boxningshallar, stänger vi karatehallar, stänger vi amerikanska fotbollen, stänger vi hockeyn för de här som är liksom, menar, i brist på bättre ord då, råskinn, medfödda råskinn, då kommer någon annan ta in dem. Och då står gängen och Hells Angels och de här, de bara, ja men det är klart du får vara med här.
Och det är ytterligheterna hela när det gäller rekryteringen. Men jag håller med. Och det får ju inte hända såklart. Det måste man ju se till. De här typerna av sporterna som du pratar om, alla sporter, all idrott, all föreningsverksamhet skapar ju i grund, är ju till för att skapa goda samhällsmedborgare såklart, med bra värderingar och respekt för vad som är mitt och vad som är ditt och hela det här köret. Det är det handlar om i botten. Och sen i slutändan någonstans så ska man få fram en elit som underhåller oss och tycker att det är jättespännande. Liksom. Det är ju otroligt viktigt. Jag vill bara trycka på, om man tittar historien, så liksom börja med Mike Ford i Frölunda, och det fanns säkert gubbar inom han, om det är Des Moroney, Mike Ford, och sen har det massa sköna svenskar, och det har
Broström och Salmingpojkarna
och Salmingpojkar och hit och dit, och du kan plocka in Bout in i Luleå, och du kan plocka in alltså, vad hette han för något, tuffingen som var i HV71, den här backen där,
Lance Ward,
alltså den här vad ska jag säga, jag sa det från början, mångfalden, att det finns ett fysiskt hot. Samhallarna använder, jag vet inte om man använder det officiellt, han hade väl använt det på någon sponsorträff där han sa att vi har ett våldskapital i vårt lag som är ganska starkt. Och då hade vi Muttra och Donagöv, då hade Sam sagt att ja, men det är ingen HR-avdelning där, och våldskapital det är inom, ja, det vet, situationstecken, alltså med hockeyns möjligheter att göra motståndarna mindre. Det är det handlar om, att få dem att tveka. Och vi måste ha det. Och vi måste ha den typen av underhållning. Du pratar Kåberg, du pratar Jardemyr, du pratar Jean-Luc, Grandpierre och det, alla de här lirarna. Liksom. Det är ju, de måste vara där. Och kanske regeländringen nu, det kommer inte bli någon våldsvåg i svensk hockey bara för att man ändrar på det. Det kommer inte bli någon skillnad alls, mer eller mindre. Jag menar förutom att efter lite gruff så får man fortsätta att lira. Så det här är någonting, vi har ju den här, vad ska jag säga, söndernötningen av vårt sätt att spela som har varit de senaste 10 åren. Jag säger inte att den här farten som Frölunda, Skellefteå och allting har spelat. Skellefteå, det var ju en konstform när de var som bäst med det otroliga hockeylag de hade uppe när de spelade sitt spel. Det var ju underbart att titta på den hockey, men när man inte har det spel, man inte har de spelarna, utan det bara går fort. Skellefteås del var ju passningsspel och struktur var ju så underbart i den här hastigheten. Liksom.
Det är inte motsatsförhållanden. Alltså, du kan ju spela fort, men ha, som Sam säger, våldskapitalet.
Absolut.
Och du kan ju använda det om du är ett sämre lag tekniskt.
Jaja.
Så kan du dra nytta av att du är bättre fysiskt.
Absolut.
Du vet, när vi gick upp mot Modo den här magiska våren.
Ja.
Det hade inte hänt utan Victor Mårtensson. Inte en chans.
Nej. Nej.
Han gjorde, jag tror han snittade 3 byten per matchen och sånt.
Ja.
Men han var inne på line-upen för match 3.
Ja.
Och så visste vi att vinner vi teckningen nu, då slänger vi den i ismaskinshörnet. Och det visste han. Så när den passningen kom, då hade han fart. Och då är det inte kul att vara åt Soranta Kari i sarghörnet.
Nej. Det är, så ska det vara. Det är så det är. Det är likadant Rögle. Spelar med samma första lina varje gång. Lägger i hörnet och så kommer... Tacklar inte på samma sätt som Victor Mårten som visserligen. Men då kommer Adam Edström där och vinglar in med sina 2 meter. Och så träffar han någonstans upp mot axlarna mot huvudet. Och sen så liksom är cirkusen igång. Liksom. Och det är... Och det är, det kan man väl gilla.
Björn har ju använt det också hos oss nu i år. Alltså vi hade ju... Förstår du? Vi har Marek Hrivík, Carter Kemper och Peter Cehlárik att tillgå i laget.
Mm.
Men det är Knuts, Karlsson och Forsberg som ställer upp.
Ja, det är klart.
Det kommer vara så här ikväll, grabbar. Det är den signalen man skickar till motståndaren då. Att det kommer vara jobbigt idag.
Och då ska man veta att Knuts och Karlsson, det är ju inga liksom naturligt aggressiva spelare. Duktiga hockeyspelare, liksom. Jätteduktiga. Bra storlek på dem och allt sånt där. Men det är ju inga killar som går in och spelar liksom över gränsen och liksom skickar. Utan det är ju... Där kan du studsa upp ett par nivåer, samma typ av spelare med ännu längre horn i pannan. Då blir det ju riktigt jobbigt. Men jag förstår precis vad du menar. Och det är ju helt rätt att använda truppen på det sättet.
Det är mer intensitet än hårdhet egentligen.
Absolut.
Att det smäller hela tiden och när Jon är klar, då kommer Martin. Alltså det är en halv sekund.
Ja, och de här killarna som... Jag tycker att tackla är ju en konstform. Alltså att vara en duktig tacklare som till exempel Lesund eller Engsund. Liksom, när man har den här följsamheten och... Det blir en punch, precis som en duktig boxare. Liksom. Att vara en duktig tacklare är... Eller som Tyrväinen som inte alls är någon stor spelare och som får folk att reagera och tycka att han är si och så, och småfilmar hit och dit. Men hans tacklingar har ju en enorm punch. Det gör ju verkligen ont att bli tacklad av Tyrväinen till exempel. Och det måste man också hylla. Liksom. Det är ju... Ja, det är som sagt var många bäckar små som gör ett bra lag och som gör att det blir väldigt, väldigt underhållande att titta på ishockeyn. Liksom. Annars ser det likadant ut hela tiden. Kemper, Cehlárik och Rivik är en grym lina liksom där. Och jag kan uppskatta nästan Kemper mest av alla, om jag ska vara helt ärlig.
Ja, alltså fattar du att vi har kvar han på 2 år?
Ja, nej, men det är ruggigt bra. Hans sargspel var ju det som imponerade mest på mig. Liksom. Jag slog ju liksom tyckte att det här har vi en Lash. Lash är också ruggigt bra, men har... är ju underlägsen Kemper när det gäller att plocka puckar och vinna närkamper och komma ut med pucken. Och sen har ju Kemper stort sett samma feeling i passningarna som Lash har. Så det är ju en riktig juvel ni har där uppe. Alltså. Så är det.
Du rörde vid de nya reglerna nu. För de som inte har koll på det så är det alltså på förslag, va? Jag tror inte det är klubbat. Men att slagsmål bara ska ge 5 minuter och sen får man vara med igen.
Ja, och hur kommer det att... Jag vet att de svenska domarna, när jag pratar med till exempel Micke Nord, jag träffade idag och så vidare, de eftersöker ju liksom en förändring och en utveckling av reglerna. De vill ju ha ett annat, de dömer ju bara efter en beställning som de får, och sen och därefter så är det ju liksom domarnas kompetens att, och förmåga att skapa bra arbetsklimat för sig och sina andra tre som man dömer med och hittar nivåer. Där skiljer det på domaren hur pass duktig man är, såklart. Väldigt stora skillnader tyvärr, men jag tror att det kommer att underlätta för dem när de får en annan, vad ska jag säga, manual att jobba efter. Den slagsmålsdelen är ju bara en del av det hela, sen är det många andra också. Och sen älskar jag att man kan hitta ett enhetligt sätt att se på hockeyn hela världen. Liksom, så att det blir några stora skillnader. Mm.
Domarna är en väldigt så här, missförstådd yrkesgrupp. Alltså nu är det lite roligt, nu är det Niklas Wikegård och Emil Elsén som, ja, vi har väl kanske en historia av att skälla på någon domare någon gång, kanske det har hänt. Men jag var tvingad av Niklas Hjälstedt att gå domarkursen när han var ungdomsansvarig här, för att han tyckte att jag skällde för mycket på domarna. Och vilken jävla aha-upplevelse. Alltså jag önskar att alla spelare skulle få gå domarkursen. För det är, du står liksom, bara det att stå i båset till skillnad från att sitta på läktaren. Du har ju ingen översikt alls när du står på isen. Det är som att stå i en jävla mixer. Och då skulle du veta att då dömde jag 8-åringar. Nu var ju de visserligen dubbelt så snabb som jag är på skridskorna. Men det är jättesvårt. Och jag önskar att... Ja, men säg att man ber Simor eller säger åt dem att ska ni sända hockeyn? Ja, men då måste ni köra en... Vad ska vi kalla det? Dokusåpa-version. Alltså följa en domare en hel säsong. Sätt en kamera på hjälmen och liksom förklara för folket ute i stugorna hur fruktansvärt svårt det här är. Det är ett par tusen beslut per match som ska tas.
Nej, det är ruggigt. Och, det är jättesvårt.
Och domarna får inte åka och sätta och vila sig i båset heller, utan de ska vara på hela jävla tiden.
Ja, nej, jag håller med. Och sen är det ju som så också att jag ogillar nog extremt mycket när domarna säger att det går snabbt där ute. Ja, det gör det nu chaufför med Formel 1 eller vad som helst också. De har ju tränat genom pojklag, juniorlag, division 1, allsvenskan. Och det är liksom eliten som är där uppe och de ska klara av att ta de här snabba besluten. Sen att det blir fel ibland, att man missar ibland. Absolut, fine fish, inga problem. Men de är eliten precis som spelarna, man har krav på dem att ta emot puckar och göra mål och ta markering och så vidare. Så att de ska klara av det. Men jag vet att det är väldigt, 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 väldigt tufft. Självklart. Så att många gånger så får de säkert skit fast de inte ska ha det. Jag tyckte det var häftigt. Jag fick ju döma också där. Jag har ju i och för sig som hockeytränare så dömer ju varje 2 mål 4-5 dagar i veckan. Men det är lite annorlunda. Det släpper pucken och det tar inga utvisningar i stort sett. Utan det tar bara liksom... Jag har respekt för domarna. Däremot så tycker jag att det finns lite att göra. De skulle behöva bli en mer homogen grupp. Jag tycker ledarskapet från Torsbrink känns lite mjukt. Jag kan tycka att det blir lite vi och dem istället för att säga fan, det här missar jag. Jag gillar när man verkligen tar... Micke Nord hade ju en riktigt tuff där när han blåste för tidigt 2 gånger i kvalserien, såklart. Man får, det är ju nästan oförlåtliga misstag som kanske Sveriges bästa domare gör. Men ändå står där och tar... Man får förklara sig. Som domare så måste du också vara en del av cirkus. Man kan inte avskärma sig. Man måste vara med. Samtidigt som jag inte vill att domarna ska synas. Om du förstår vad jag menar. Den delen i det hela är viktigt. Då är det viktigt att man har ett ledarskap runt domeriet också. Som är på SHL-nivå. Det finns fortfarande mycket att jobba med när det gäller domarna. Jag gillar det. Det ska bli kul att se han gamla Bofors-killen där. Vad han heter för något?
Vessner
som kommer upp. Jag såg han i några matcher. Man är alltid 2 nu som dömer, såklart. Vilket är bara det är en utmaning. Jag såg han i kvalspelet där. Det kändes bra. Han har ju ett bra kroppsspråk. Och vi tuffar upp med de här killarna som har lite mer hår på bröstet, tycker jag faktiskt.
Ja, och precis, alltså det är de vi ska rekrytera. De som har varit i sarghörnen. Jag har många, många polare och släktingar som är snutar. Och jag kan säga, det är inte de som var på dansgolvet på krogen som blir de bra poliserna, utan det var de som var i gränden utanför ibland.
Det är klart.
Som förstår hur man kommunicerar. Jo, men du och jag säger att det är klart, men det är inte så jävla klart för alla.
Nej, och det är kanske inte så klart att få in Värnblom, eller få in Jämtin, eller få in Ledin, eller få in de här killarna att börja döma liksom. Men det skulle ju vara underbart häftigt att få in ett gäng som, det vet inte, var bara dem. Alltså, det kan ju vara...
Alltså, det kan vara en mix.
Det kan vara en mix, ja. Självklart ska det vara det. Jag måste bara säga, vi har havsörnar här ute i fåglar. Ja. Så nu är det en stor havsörn som blir jagad av ett gäng andra fåglar precis utanför. Det är coolt faktiskt. Det är bara en stor havsörn, alltså otroligt maffiga.
Du är ute i skärgården, alltså det är... Ja. Det låter, det är 26 plus här också, så jag hoppas du har bra väder. Du, nu ska vi kolla igenom din karriär. Du har en gång coachat en av mina favoritspelare under hela min tid som Leksing. Kan du gissa vilken? Jag förstår att det är en tuff fråga, du har coachat 1000 spelare.
Det betyder att han har spelat i Leksand med andra ord då?
Ja, och du har coachat han.
Hermansson.
Ja, hur fan tog du det?
Ja, jag vet inte. Det är inte så många andra som har varit i Djurgården och Leksand, tror jag.
Ja, du har ju haft Kollar också, ligger ju jävligt bra till.
Ja, visst ja. Thomas också, såklart det.
Ja. Nej, men Göran Hermansson, vilken jävla juvel.
Mm.
Göran... Där har du en sån, så hyfsat begränsad hockeyspelare, men i ett omklädningsrum och på en is. Alltså, vilken dröm.
Jag tror inte många kommer ihåg Göran faktiskt. Vi hittade på han ute i RA 73, eller Wingstad som heter nu. Gick under Roger Melin där ute, men de hade Rudslätt och Björn Danielsson och många skickliga spelare ute hade de samlat ute i Arlanda där, eller Märsta. Göran fick komma in och träna med Djurgården och skickade supersignaler från början. Riktigt bra, laglojal, glad, härlig personlighet som på isen kunde vara riktigt sur och tvär och hård och jobba stenhårt. Så att, en kanonkille måste jag säga, på alla sätt och vis. Alla sätt och vis.
Och munnen gick hela tiden.
Ah, ja, vad fan. Det var...
och det jag lyckades lista ut är att han sa ibland helt obegripliga saker. Alltså så, det var frikopplat från hjärnan, utan munnen bara gick, vilket irriterade sig. Han och Värnblom hade ju många bataljer. Alltså Värnblom hatade Göran Hermansson. Det syntes spela kroppsspråket. Så fort de var närheten av han så sökte de upp varandra. Du vet, sådär magnetiskt. Men det är också, det går ett sus genom publiken när de ställer upp bredvid varandra på teckning och bara, vad ska hända nu?
Jag gillar ju den typen av spel. Det är sådana man letar efter.
Med risk för att alla läxingar stänger av nu då, men det är väl typ Henke Eriksson som är den typen i dagens hockey.
Ja, Henke Eriksson, jag skulle säga att Henke är också en fantastisk personlighet. Jag tycker Göran hade ett mera mean streak ändå. Göran är snäppet bättre hockeyspelare också än Henke Eriksson, får man nog säga. Men en sån spelare som man vill ha i sitt lag. Vad gör han från Falun? Vad var han från början?
Ja, han är från Falun och hade den dåliga smaken att gå via Brynäs då, innan han kom ut i världen.
Så var det. Exakt.
Men det har ju du också gjort. Och det vart ju folk av dig till slut. Du stod ju på livkristningen i Maastricht, för övrigt den bilden vi har som omslagsbild till det här avsnittet, och hävdade att du var läxing när du var liten. Men det tror jag att du sa bara för att det var 1500 läxingar som stod och tittade på det.
Nej, så var det inte faktiskt. Det är ju, jag var ju absolut inte brynäsare, även om jag såklart höll på Brynäs. Jag satt på och kollade på matcher och sådär. Men när man växer upp, och där är man ju väldigt imponerad av... Det är jag fortfarande imponerad av, de som lyckas och är duktiga och så vidare. Och min pappa gifte sig, eller min pappas syster Anna gifte sig med Leif Söderström. Och Leif Söderströms bror heter Dan Söderström. Så att, då blev det...
Då var det kört.
Då var det kört, vet du. Så att då träffade man ju Danne lite då och då. Inte så ofta, men lite då och då. Och när jag kom upp då blev jag 13-14 och han spelade i A-kedjan med Labråten och Ålberg och... Det var liksom ljusblåa plastgriller och hela köret, och de var ju superstjärnor. Det var ju liksom, på den tiden så hade man en formation som var första kedja i ett jäkligt duktigt Leksand, och så spelade man då i samma kedja i Tre Kronor, och jag fick klubben av Danne Söderström. Jag var ju på hockeyskolan i Leksand i 5 eller 6 somrar på raken. Adivan Hansen, Lars-Erik Sjöberg, Roland Eriksson, vad hette han nu som körde i skolan då? Nubben eller sånt.
Nubben, ja.
Ja, precis. Bodde uppe i den här skolbyggnaden där uppe. Jag, Lill, vad heter det, Lantz, Sigge Svensson, Erik Holmberg, Ove Pettersson och ett helt gäng killar som liksom inte spelade i Leksand då, men som några av dem hamnade i Leksand sen, som körde hockeyskola med mig där uppe. Och man fick lära sig att snusa och man kräktes och man träffade Danne Söderström och man hade roligt som tusan. Och så att jag var ju jätteläxing och kom hem till Gävle och spelade jävligt gott templar, vet, med Leksands handskar, och jag fick Jofa-klubbor av Danne och hitan och ditan. Så att, nej, det är absolut ingen lögn. Det var så där. Har man en, känner man någon som är stjärna i Leksand, ja, då blir man nog läxen när man är liten grabb. Alltså. Så är det.
Ja, och jag är faktiskt Brynäs och tackar för att jag finns till, om man ska dra den storyn. Att min pappa, hans gäng, skulle åka på bortamatch säsongen 76-77, och så vart chauffören sjuk. Så då, ja, men jag känner en tjej. Och det har varit morsan då.
Du ser, vet du.
Och det roliga är, om vi ska prata om mig en stund, det roliga är att precis samma sak hände mig på väg till Karlstad den 3 mars 2003 på slutspelshockey. Ja. Så satt en tjej på bussen, och hon heter Therese och nu heter hon Nilsén.
Men du ser, vet du.
Det går igen, fast det är sjukt att det är två generationer på varann som träffas på väg till bortamatch.
Men alltså, det händer i hockeyn, vet du. Det händer på bussen. Alltså.
Ja, du, alltså det är så många ungar i min bekantskapskrets som kommer från att folk har hittat varandra på bussar och ståplats. Det är, jag tar på mig många barn som jag inte har varit med och tillverkat själv.
Hur fel har jag? I samarbete med Solfamiljen.
Du, jag har ett nytt segment i podden som heter Hur fel har jag egentligen? Och det är premiär med dig, och det är att jag ska studsa, vad ska jag säga, fördomar eller idéer jag har om gästen, och så får du ranka mig på en skala hur fel jag har, 1-5.
Mycket bra, vi kör.
Och då ska vi credda Äkta Fans podcast med diskodirektören bakom spakarna, för jag har nästan snott det rakt av.
Där. Man ska skälla det bra.
Mm. Ja, påstående nummer 1. Björn Nord är med på din topp 3-lista över ruskigt bra i omklädningsrummet spelare.
Aldrig tänkt faktiskt på Björn Nord så, men jag kan nog säga att han är nog, det är om femma är det bästa då, så är han nog en fyra ändå, tycker jag. Det kan jag säga. Mm.
Jag avskydde ju han när han spelade i Djurgården, mest för att han var så, han gjorde alltid mål på oss. Alltid mål på oss.
Skott, Björn. Mycket bra skott.
Och sen började han följa mig på Twitter, och så började jag följa tillbaks, och det visade sig att det här är ju en helt fantastisk person.
Ja, han är ju rolig, han har en humor. Det var tråkigt att hans ljumskar inte pallar där. Fick lägga av lite för tidigt, Björn. Mm.
Så 4 poäng på den.
Ja, tycker jag.
Nummer 2. Det kändes som en del av din strategi som coach var att lyfta fokus från spelarnas prestationer genom att sätta dig själv i centrum. Ja, för att ta bort press från dem.
Ja, det är nog 4 också. I alla fall när det gick dåligt. Så försökte jag nog göra det på gott och ont. Lite Mourinho-style där. Från början lite omedvetet, men sen kanske lite mer medvetet i slutet när jag höll på det. Så att,
du märkte att det funkar, eller?
Ja, tycker jag nog. Kanske lite bland att jag övergjorde det och att jag ibland helt enkelt var ute och cykla. Att jag borde kanske ha låtit spelarna få taget lite större, vad ska jag säga, längst fram och lite mera ljus och sådär. Så att, ja. Det är väl en 4 i alla fall, tycker jag.
Mm. Och så det sista. Du håller med mig om att det där sista året i Djurgården är det dummaste Rickard Franzén någonsin har gjort.
Ja, det kan man då säga. En 5 kanske. Men det var jag som övertalade Rickard att komma dit. Och det var en tuff säsong för Rickard på många, många olika sätt. Fantastisk kille. AIK spelade division 1. Det fanns liksom ingen. Rickard skulle inte ner division 1, såklart. Han ville till Stockholm. Han skulle spela SHL. Så det var inte så att han valde. Men att hade AIK spelat i Hockeyallsvenskan så hade det säkert varit okej. Men att spela på uterinkar, det var inte Rickards alternativ. Så att, jag tror att AIK har grym förståelse för Rickard, tror jag faktiskt. Men det är klart att det var en tuff situation för dem, som om Mr. AIK.
Då känner vi olika AIK-are, kan jag säga.
Ja, precis. Men komma hem och spela gratis i AIK när man fortfarande var professionell och allt sånt där. Det var en tuff situation, tror jag. Och så ville han komma in och när lockout-säsongen som det blev också blev ännu tuffare i och med att det fylldes på med väldigt, väldigt skickliga spelare i alla ligor och sådär. Så att, nej, men det har vi nog, där kanske det är en, och vi säger inte att det är en femma, men en fyra i alla fall.
Ja, men 12 av 15 första gången. Jag tar det.
Det är bra.
Du, har du någon annan rolig Rickard Franzén-story? För det finns ju några, vad jag förstår.
Nej, det har jag egentligen inte faktiskt. Inga sådana som jag känner att man kommer att garva åt direkt. Men också, det är också en jättehärlig ledartyp. Otroligt professionell, glimten i ögat. Jag förstår att han gör det bra som ledare ute i Europa och kommer säkert komma hem till Sverige också. Han är ju en naturlig ledare, Rickard. Man trivs runt omkring en sån spelare, helt klart.
Nu blir det krystat, för jag har en Rickard Franzén-story som jag vill få med. Det var den jag sökte efter. Ja, som egentligen är en Thomas Forslund-historia, för de spelade tillsammans i Köln under en tid där.
Ja.
Och då skulle Forslund köra ner till Köln, för han ville ha bilen med sig.
Ja.
Och då kommer de och säger, men då hämtar du upp mig i Stockholm på vägen ner. Och det här var innan mobiltelefonerna.
Ja.
Det glömde Forslund.
Alltså.
Så han han kommer på det i Ödeshög och får ta vänster i rondellen och åka upp till Stockholm igen.
Ja, det är inte lätt tänt alltså. Ja.
Men en sån spelare, om vi kan baka ihop det här i Thomas Forslund. En sån spelare skulle ju förmodligen aldrig ha överlevt med dagens medieklimat.
Nej, eller så han har fått kamma till så ordentligt. Jag känner inte Thomas, jag har ju bara hört massa stories om han. Först och främst var han en jättehärlig hockeyspelare. Han hade också ett mean streak i sig, rätt tuff spelare och hade farten och skickligheten och allt. Han var ju hela paketet, men han var förstås var det full fart på sidan om också lite grann.
Ja, men ett naturbarn, han bara, det är spärrlös. Fruktansvärt varm och godhjärtad människa. Och
du menar att
nej, men hela konceptet alltså, det är så
mycket hade legat på nätet eller vad du förstår.
Ja, dels det. Alltså så här, tänk dig kombinationen banketten på mästarcupen i Norrtälje och kameramobiler.
Ja, men det är det jag menar.
Det är inte bara Thomas Forslund, alltså han var ju knappt med där, men ja, det var ju firmafest för hela hockeysverige där. Och det var ju roliga firmafester.
Absolut.
Men det var firmafester som inte skulle kunna. Det var ju något år när Leksand och Modo slogs. Alltså line brawl inne på banketten. Och det är ju inget bra. Sigge Svensson bröt båtbenet och Samuel Paulsson blödde hela ansiktet. Alltså ja, det var inget bra.
Jag hade hört faktiskt, men det är...
Nej, men den finns och den fanns på Aftonbladet. Så det är inget avslöjande här. Men det, alltså, det går ju inte.
I alla fall. Fanns lite att hänga upp seriematcherna på sen. Det var bra.
Ja. Men just, jag tror att mästarkuppen la grunden till mycket av min förståelse för hockeyn. För där var det bankett och då hamnade man... Ja, men så här, alla hamnar med alla. Vet, jag satt och diskuterade domarnivå med Rönnmark och Kuben in på småtimmarna. Och det var inte helt dumt för min förståelse för domarna. Alltså de där forumen där folk träffas, de är inte riktigt kvar.
Nej.
Tyvärr.
När det gäller forum bara, så jag har... Jag tycker att SHL, C-more, Svenska Hockeyförbundet skulle göra en turné inför varje säsong i SHL och i Allsvenskan när man åker runt och ställer sig mitt på isen och berättar om den nya regelboken som har kommit, vilka skillnader det kommer att göra, där Simon får berätta lite grann om produktionen och hur man jobbar med det hela. Man plockar upp någon från SHL som berättar om vad som är på gång, vad som är nytt, och man får möjligheter som Leksand eller Luleå eller Frölunda att berätta lite om sin trupp, och sen umgås man lite och man kan få locka lite skridskor och allmänheten ställer tillsammans för spelarna, så snackar man lite grann, så att man liksom får publiken och åskådarna att komma närmare och få förståelse. Ja, men vad bra, jag såg det på den här genomgången, och så filmar man med det, så lägger man ut den på hemsidan och så går de igenom, okej, det här, vad ska jag säga, informationen, kommunikationen behöver bli bättre, tror jag.
Och det är ganska lätt att benchmarka det om man vågar. För det är så jävla enkelt att det spelar ingen roll hur bra du tycker att du har förklarat saker och ting. Om mottagaren inte förstår, så har du inte förklarat tillräckligt bra, och då måste du förklara mer.
Så är det. Exakt.
Du, vi ska avsluta med några frågor från Twitter. Vi har hållit på en timme nu. Mattias Dahlström undrar om det finns någon ambition att någonsin ha en ledarroll i hockeysammanhang igen.
Jo, men den lever nog faktiskt lite grann. Jag har inte liksom aktivt hoppat in i de tankarna. Jag har haft så mycket att göra på sidan om med. Jag jobbar i 90 sändningsdagar varje år, lite drygt. Och det blir rätt mycket med förberedelser och resor och sådär. 90 matcher eller Viking versus, några stycken av dem där också. Sen har jag ju de här gymmen som jag och Jonas Eriksson har, fotbollsdomaren kan man säga, startat. Vi har ju 4 ställen nu och kommer växa upp mer också. Så att det har tagit mycket tid, men det finns en ledarambition i alla fall i framöver. Jag känner mig inte så gammal, så att det skulle vara kul att vara med någonstans här om några år kanske. Jag har ingen aning, men den lever i alla fall lite grann.
Jag tror att du friserar nu, för jag tror att du var jävulst sugen på att hoppa in i Brynäs nu.
Nej, inte så jättesugen att hoppa in i Brynäs faktiskt, men däremot så definitivt följde det på avstånd lite grann vad som händer, och jag har gjort det i många år i Brynäs då. Men det blev ju en topp här såklart, med tanke på allt strul som blev och där man hamnade, och Peter fick gå och hitan och ditan, och Josef och Nisse kom in och sådär. Så att jag har väl följt det lite närmare än jag normalt sett gör. Men, och dessutom är jag från Gävle också då, så att det är ingenting jag kände att där vill jag träna, där vill jag träna, där vill jag träna, eller där vill jag vara med. Men man vet aldrig i framtiden.
Nej, det är bra. Erik Petschler, som faktiskt har gästat den här podden, han undrade om det var du som kallade Patrik Ekvall för Patrik Puderdosa.
Puderface, bara säger jag.
Puderface.
Mm, det fick räcka.
Ja. Ni var ju med tillsammans på första livkryssningen, för övrigt.
Ja, det stämmer. Absolut. Trevlig kille. Mycket kille. Jag vet att han har kämpat hårt eller kämpar, så att nej, hela Patrik.
Jag hade ju svårt för han när han var på tv. Men nu saknar han. Alltså de profilerna behövs.
Exakt så är det faktiskt. Han stack ju ut. Jag hade ju så extremt svårt för hela TV4-gänget där som satt där. Men Gide satt med sin lampfrilla och Ekvall som knappt kunde prata, tyckte man var orent och allt sånt där. Men skickliga journalister kan man väl säga. TV-människor som skapar vågor, som skapar åsikter och som skapar reaktioner. Och det är därför jag kallat TV4 för pisskanal för ett gäng år sedan det också. Men man saknar inte stallet eller båset, hästen, fast stallet är tomt, va?
Nära nog.
Ja, någonting i den stilen.
Man saknar inte båset. Helvete vad det där kommer bli gingen för det här programmet.
Saknar inte båset förrän hockeymatchen är slut, eller vad säger
ni? Nej. Du, det fick jag höra ett det finns ju en del Abris-citat. Min fru spelade revy, de gjorde en hel sketch på bara riktiga Abris-citat. Men så fick jag höra det bästa någonsin. Det var Matta Ingel som berättade för mig att när han pratade med Abris, han var ju med och försökte rädda oss kvar när vi åkte ur första gången där, våren 01.
Ja.
Och med Danne Söderström för övrigt klev in i båset. Och då hade han sagt till Matta så här: du vet Matta, hockeyn, det är som en svår sjukdom. När man inte har den, då saknar man den. Abris är min drömgäst i den här. Jag ska verkligen försöka få med han. För det är ju värre än vad folk tror. Och roligare än vad folk tror.
Ja, jo, jag har ringt han många år sedan. Då svarade han. Vad svarar han för någon? Han svarar. Jag vet inte, han svarar inte med sitt namn. Så man säger, ja, jag vet inte vad han sa för någon. Det var någon.
Kan du säga, höj!
Ja, men alltså liksom, det var så här jättekonstigt svar, ungefär så här självklart. Nej, ta in han, den kommer jag lyssna på.
Jag träffade han i kassan på Hemköp när vi precis hade fått vårt första barn. Jag var inne och köpte välling och där han bara, ja, har du fått unge? Ja, berätta hur det har gått till. Och han lassade upp jäst, mjöl, socker, mjölk, muffinsformar. Och så här, jaha, håller du på och ska du ha kalas och baka? Fryn håller på att baka, skicka hit mig. Och glömde bort vad hon skulle ha. Så då har han gått in på bakavdelningen och bara plockat på sig random grejer och hoppas att han har fått med sig det hon saknade hemma. Det är så skön problemlösning.
Ta lite av allt.
Lokard undrar, var det någon speciell händelse som gjorde att man inom svensk hockey tog steget bort från det klassiska fysiska spelet? Det har vi ju pratat om.
Ja, det är regeländringar och massa annat som man har försökt komma bort från. Häng och kläng och spelförstörande moment där, men det har gått åt fel håll.
Så där är det ju alltså. Om man ska ändra i ett hyfsat fungerat system, så ett hyfsat komplext fungerat system, så kan ändringarna få, eller oftast får det konsekvenser som man inte kan förutse. Just för att det är människor vi har att göra med, och människan är ett komplext djur.
Så är det, absolut.
Det är därför man blir, ju äldre man blir, desto mer konservativ blir man. Alltså, ska vi ändra på något? Nej, vi kanske inte ska ändra på någonting. Det kanske får funka. Och sen, Kotte Tolsten, förmodligen den enda människa som har flygt ett svenskt passagerarflygplan iförd Leksands matchtröja.
Mycket bra.
Han undrar, vilken kommentator har du bäst kemi med? Vi breddar det från kommentator till vilken i Simor-gänget är roligast att jobba med då?
Ja, men det är en jättebra fråga. Jag jobbar med tre stycken kommentatorer. Det är Johan Edlund mest, Lasse Granqvist och Åke Unger. Någon sväng med Lena och med Björn också. Men de första tre där, det är alla kommenterar på sitt sätt. Och jag tycker att det är jättespännande att jobba med de där tre. Så är det. Och det är svårt att säga vem passar det bättre. Det är mer av hur matchen blir. Blir det ett extremt ös framåt och det händer grejer, då tror jag Åke är vassast faktiskt att jobba med. Är det liksom en vanlig bra match, vet inte, tror jag någonstans att det är Johan Edlund som är snäppet, och sen har du Lasse som är på sitt sätt som är helt grym då. Men de är lite olika de där killarna, och sen har man ju det som är roligt med alla, ska jag säga, sim. Vi har ju blivit som tight gäng som är tillsammans hela tiden. Det är att det funkar före och efter sändningarna. Det är ju det som är kanske den stora grejen, att man har någonting att delge varandra. Och där tycker jag Simor med redaktörer, det är ju en extrem process eller apparat runt omkring. Jag menar, en vanlig torsdag så måste det vara 150-200 man som jobbar med sändningar i Sverige. Det är ju sjukt mycket människor. Och där är redaktörerna och bildproducenterna, och det har blivit som en enda stor familj, måste jag säga. Och sen har det då chefen Segerborn som försöker hålla ihop det här. Men
jag var med några gånger på utsättningen med ja. Han Christopher Bro heter han, va?
Ja, men ja, han är på SVT nu. Ja.
Alltså vilken, det var militäriskt. Alltså vilken jävla koll på allting på sekunder.
Ja,
alltså det var grymt imponerande.
Och vi är ju också, som man säger, vilken är roligast och lättast att jobba med. Vi sitter ju också, synkningen från kommentatorerna ner till, eller till kamera, till bussen, rätt bilder, rätt information. Bam, 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 bam. Det är ju liksom, vi håller på flera dagar inför varje match och nöter och skriver och donar och möten och telefonmöten och så vidare. Så att, svar på frågan, många bra kommentatorer, men jag tror att Åke, Johan och Lasse, det är de tre jag jobbar mest med, och det funkar, jag tycker jag, kanonbra.
Lasse har gjort övergången från liksom rabblande matchreferat till studioankare excellent. Alltså vilken nästor han är.
Lasse, det är någonting som är fel på gubben. Alltså,
ja, men det är min drömgäst i podden. Du får ringa han och säga åt honom att vara med.
Ja, det kan jag göra sen. Ja, men Lasse, han är ju liksom Ove hemma i kvarteret när han ska vara rätt och riktig, men så otroligt fylld med humor. Han är
och värme på något sätt, alltså man blir glad av han.
Han är helt fantastisk. Ja, det är...
Torsdagar är ju hela här när sporthuset kommer ut, och alltså har Lasse, Tommy Åström och Jens Fjällström som ankare, och så Irma Hedin och Lena Sundqvist har varit med någon gång också, och de har Miro Salar. Alltså torsdagar, mina ungar vet om det, att torsdag morgon då har pappa pelt och lurarna på sig. Det är ingen idé att prata med han, för det
Nej, jag var med någon gång där också faktiskt.
Ja, jag med. Jag rök ihop med Tjomme ungefär 6 månader innan han kom hit.
Ja, okej. Okay.
I sporthuset live. Så det, vi har fått tala ut.
Bra.
Du, ja. Det här var jättetrevligt.
Ja, tack detsamma. Tack detsamma.
Det finns 1000 frågor som jag inte har... Alltså så här, vi har inte ens pratat om Vilda Väsby.
Nej.
Vi får ta den någon annan gång.
Det var en annan tid. Det såg lite annorlunda ut då. Så är det. Men gärna för mig.
Bra, Niklas. Tack för den här timmen.
Du, tack själv, Emil. Och jag har en riktigt skön sommar på det.
Hälsa havsörarna.
Det ska jag göra. Bra. Hej då.
Du har lyssnat på Vi måste prata, som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde, dela avsnittet med dina vänner och på sociala medier. Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon, där du hittar den på patreon.com/vimasteprata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123-671-4679. Vi hörs!
Thank you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.